Det är alltid spännande att börja ett nytt år. Och det är alltid spännande att hålla en predikan så här som en inledning på året. För det är klart att det på något sätt ska vara inriktningsgivande, det ska vara riktningsgivande, det ska på något vis visa vart vi vill gå, eller hur? Och om man då pekar fel, ja, då är det ju ganska besvärligt. Lyckligtvis är det ju faktiskt gjort så här i församlingen att vi är många som bidrar. Och om en börjar gå åt fel håll så får de andra säga: stopp, stopp, nu ska vi, det var nog inte dit vi skulle, vi följer vägen, eller hur? Det är det som är det suveräna med församlingen, att det inte är en person som säger så här är det, utan vi alla bidrar till vad Gud har sagt till oss, delar vi med oss, och på det sättet blir församlingen som helhet Guds uppenbarelse här på jorden. Men det är klart att nu har jag i alla fall ändå tänkt säga någonting. Och jag satt rubriken här då att 2014 ska vara ett år då Jesus gör något nytt i ditt liv. Jesus gör allting nytt. Han gör ofta nytt, eller hur? Och han kanske gjorde nytt under 2013 också. Jag vet ju inte. Men om det här året ska vara någonting att se fram emot, eller hur? Så är det ju inte det vad vi kan göra eller vad andra människor kan göra, utan vad Gud tänker göra i våra liv som är det riktigt intressanta. Och det är någonting av det här vi ska titta på här. Men först då, en liten tillbakablick. Hur skulle du beskriva ditt år 2013? Vad har du liksom burit med dig in i det här året? Var det ett bra år eller var det ett dåligt år? Jag behöver inte vara någon stor profet för att säga att det var ett blandat år, eller hur? Det var lite bra och det var lite dåligt. Och för en del av så pendlade det över, så det var mera bra tycker man så här upplevelsemässigt än dåligt. Och för andra så var det mera dåligt än bra. Det är så här olika kan vi uppleva naturligtvis vårt liv. Och det är helt normalt, det är helt så här som det ska vara, som våra liv är. Men jag tycker ändå att vi kan på något vis försöka göra en liten sån här snabb summering och det här an. Jag ska inte börja räcka upp handen, det kanske vi inte ska göra idag, men på det här sättet. Men i alla fall, tänk på det. Hur var ditt år 2013? Och vilka är då dina förväntningar inför det här året? För det är klart att det som hände förra året, det liksom ger oss utgångspunkten och på något vis påverkar vår förväntan. Att om det var jättejobbigt förra året så är vi kanske rädda för att det ska bli mera av samma sort, eller hur? Eller om det var jättebra så hoppas vi och tror vi att visst ska det fortsätta på det här sättet. Så det är också på något vis något som vi behöver vara medvetna om, att det här färgar vårt tänkande, våra känslor, våra förväntningar, vår tro till exempel också. Och då är det liksom bra att kolla att är allt det här som jag känner och tänker, är det liksom sanningen om året, och sanningen om livet, sanningen om mig? Naturligtvis är det inte hela sanningen. Men låt oss ändå fundera lite på vad du kan behöva för att få ett fantastiskt år. Vad lägger du in i det? Jag vill ställa en massa frågor för att få dig att tänka, för att få dig att fundera själv lite också och formulera svar på de här frågorna innan jag ger mina svar, som naturligtvis bara är mina svar och som du får ta emot sådär med en nypa salt och fundera, vad tänker jag om den här saken? Vad behöver du för att få ett fantastiskt år? En del människor tänker så här: om jag det här året skulle vinna på lotto, då skulle det vara fantastiskt. Då skulle alla mina problem lösas, alla mina lån bli betalda och alla liksom, jag skulle få de där sakerna som jag så längtar efter och vill ha. Och som, om jag skulle ha dem så skulle jag nog bli lycklig. Så här fungerar miljoner människor, miljarder människor skulle jag påstå här i världen. Och om vi tänker bara på hur mycket pengar som sätts på just på lotto och liknande spel, penningspel i Finland, så är det en stor majoritet av finska befolkningen som nog sätter ganska stor förväntan på det här med pengarna. Om jag får de där pengarna, då är alla mina problem ur världen. Eftersom man spelar så mycket, eller hur? Men det kanske inte är pengarna, okej. Okay. När våren kommer så är det männen som börjar tänka, får jag en ny bil då skulle jag nog bli väldigt pigg och glad, till exempel. Det är ganska så här banalt, men så här fungerar vi ofta, eller hur, där borta? Det är vissa som känner igen det här tankegången. Det är bra, tack för det. Någon annan kanske tycker att skulle jag få nya skor, då skulle jag bli så glad. Det känner vi inte igen. Nej. En ny väska eller en ny kappa. Det finns olika saker som vi tycker det här skulle jag så gärna vilja ha. Och det skulle få mig på gott humör. Och visst påverkar det oss också på det sättet. Om jag får göra det, om jag får resa dit och jag får överhuvudtaget det här, om det som jag önskar inträffa, då tänker jag att då blir det ett fantastiskt år. Eller hur? Så där enkelt och barnsligt fungerar jag åtminstone ibland, och jag tror att du gör det också ibland. Sen så vet vi våra bästa stunder lite bättre, men det där grejen är det här att vi ofta väntar att lyckan och livets det här underbara händelser ska komma någonstans utifrån. Det ska komma genom andra människor. Det ska komma genom yttre ting. Och det är det som människan jagar efter själva verket. Varför arbetar man så hårt? Varför försöker man vinna på lotto? Det är någonting där ute någonstans som ska ge mig det jag längtar efter. Det som gör mitt liv underbart. Men det är två problem med det resonemanget. Det ena är det att vi ju inte alltid får det vi längtar efter och önskar, och det som vi så begär. Och det är klart, lever vi i en ständig frustration att jag kan ju inte vara glad eftersom inte det där händer. Jag kan ju inte vara glad eftersom inte jag får det där som jag vill ha. Så då går man omkring och är väldigt frustrerad. Sen kan det ju hända att man får det man vill ha. Man får den där nya bilen. Och så är man jätteglad i 3-4 veckor. Och sen är den ju inte längre ny. Och så går man och längtar efter någonting annat nytt kanske. Så att hur man än vänder sig, så det här att vänta någonting från utsidan för att ge mig ett fantastiskt år är ganska fåfängt, eller hur? Det här vet jag att många av oss redan har upplevt och upptäckt. Även om vi behöver en massa saker, så är det inte det vi ska jaga efter. För Gud har sagt, när ni söker mig så ska jag hjälpa er med det ni verkligen behöver. Så han är inte okänslig för det vi behöver och det vi vill ha. Låt alla era önskningar bli kunniga inför Gud, säger Jesus. Eller var det Paulus, men i alla fall, i Bibeln står det. Så det är ju inte det, att vi inte får vilja ha någonting och längta efter och drömma om någonting. Det är självklart, det ska vi göra. Det är liksom en del av vår kreativa förmåga att skapa någonting nytt. Men det är inte det vi ska jaga först, utan vi ska jaga Gud först. Så lovar han att välsigna vårt liv med allt det vi behöver. Inte allt det vi vill ha kanske, men du vet. Vad säger Jesus då om just den här saken? Jo, han säger så här: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Om hon vinner allt det där yttre, hon får allt det där som hon vill ha, allt det där som man kan peka på, allt det där som människor tycker är så viktigt, berömmelse och pengar och ställning och position och makt och allt sånt här. Det där yttre, man kan få allt det där. Men hon måste betala med sitt liv, det inre i hennes liv blir förstört av en felaktig inriktning. När hon redan sedan förlorar sitt liv i allt det där som hon har jagat efter, vad ska hon kunna göra för att få det tillbaks? Intressant uttryck här, med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Det är liksom en motsägelsefull sak, eller hur? När livet har gått, det är omöjligt att köpa det tillbaks. Man har satsat på fel saker. Vad ska vi göra då, ja? Vad behöver du mest av allt? Nu ska jag avslöja vad du behöver mest av allt. För jag vet vad du behöver mest av allt. Det är så roligt att predika när man vet att det här är precis vad du behöver. Vet vad du behöver? Du behöver ett ord från Gud. Jag tror att flera av er har varit med om det. När Herren Gud har talat personligen till dig, så är det mer värt än allting annat som du kan tänka ut eller andra kan komma med. Och Bibeln är full av exempel på människor som har fått uppleva att Herrens ord kom till dem. Ni vet, hela Bibeln är full av berättelser av hur Guds ord har förändrat och förvandlat och skapat nytt. Ända från skapelsens början när Herrens ord sa det, var det ljus. Herrens ord kom till Noa och sa, bygg en båt. Herrens ord kom till Mose, kom upp till mig här på berget så ska jag tala om för dig vissa saker. Herrens ord kom till Abraham, dra ut från ditt land, från det här landet. Herrens ord kom till profeterna gång på gång. Jag tittar just bara i Hesekiel, så är det som säger Hesekiel, Herrens ord kom till mig, Herrens ord kom till mig, Herrens ord kom till mig. Det var det som gjorde hela skillnaden. Har du hört Gud tala på det sättet? Har du uppfattat hans tilltal så personligt? Har du registrerat vad Herren säger till dig för 2014? Det är intressant. Det kan hjälpa dig. Låt oss ändå läsa lite för att sätta det här sammanhanget här från Johannes. Jag har det faktiskt på den här. Vi kan läsa det tillsammans. Min vana trogen så går jag alltid mina egna slide lite i förväg. Så här. Vi kan läsa tillsammans det här från Johannes 1:1-4. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Guds ord ger liv på alla plan. Ingenting blev till utan Guds ord. Och det här gäller ju lika mycket fortfarande. Vi läser vidare. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Och ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd är därför att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger anden utan att mäta. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Det här är ju också en fantastisk bild på hur ordet och Jesus är ett. I själva verket så kallas Jesus ordet. Ordet som var i begynnelsen, ordet som skapade, ordet som talade till gudsmännen och kvinnorna genom hela historien, är så här kopplade ihop med Jesus. Guds uppenbarelsen var ju blandad under hela gamla testamentets tid, före Jesus kom. Och vi förstår ju att när Jesus kommer till jorden som människa, då är det en helt annan grad av uppenbarelse. Vad Gud tänker, vad Gud säger, vad Gud vill, vad Gud menar. Det var ju därför Jesus gick omkring och undervisade på ett helt annat sätt än de laglärda. Därför att han personligen talade sitt ord som var Guds ord. Så aldrig förr hade ju Guds ord varit så tydligt eller så närvarande i människors liv. Och när han sa sitt ord så kom Lazarus ut ur graven. När han sa sitt ord så blev de sjuka friska. Eller hur? Det var makt i Jesu ord. Och vi tänker så här, tänk om han skulle gå omkring här idag och säga sitt ord. Då skulle det hända saker. Då skulle det bli någonting annat än vad jag hittills har sett. Eller hur? Vi ska läsa en liknelse från Matteus 13. Och den läser jag från Bibeln här direkt, så behöver du inte följa med på skärmen. Matteus 13. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: en såningsman gick ut för att så, och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det är ju överflöd, men den som inte har, för honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty det här folkets hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Och så läser vi de följande verserna tillsammans. Hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hur talar Gud till oss alltså? Jesus, han berättade en liknelse om människor som fungerar, eller vi, att vi är som ett landskap. Eller hur? Ibland tänker vi att den där människan är nog den där goda jorden och jag är nog den där steniga marken. Men jag ska tala om för dig en sak. Vi är alla hela landskapet. Vi har alla sten i mark. Vi har alla vägen, den hårda vägen. Vi har alla den här tistelområdet i vårt hjärta. Och så har vi den goda jorden. Och det är precis som om det lite beror på oss, hur vi ställer oss, vart ordet faller, så att säga. Vart seder kommer in i oss så att det kan växa och gro. Så jag tycker att det är en ganska trevlig bild det här. Vi ska lite grunna på det här vidare. Om Gud talar, när Jesus talar på det här sättet, så var det en del som tog emot det, andra förkastade. Både när han talar liknelser eller när han talar klarspråk, så var det en del som tog emot det. Säkert precis så här att en del, de förkastade direkt. En del tog emot det först, men sen så kom det andra saker och tog bort dem från att följa honom. Och sen var det sådana som följde med ett tag, men sen blev de ändå så intresserade av någonting annat att det tog över. Och så här. Och jag tror alltså att vi kan vara alla fyra landskapen, eller fyra områdena i vårt liv, genom olika tider av vårt liv. Låt oss bara kort helt enkelt lite fundera kring det här. På vilket sätt talar Gud idag när Jesus inte går här i fysisk människogestalt? Hur talar han till oss och till människor i största allmänhet? Jesus sa gå ut i hela världen och predika evangelium. Gör lärjungar, döp dem och lär dem att följa allt som jag har sagt åt er. Eller hur? Det är någon som har Jesus med sig, som går ut och möter någon annan människa som inte har Jesus. Det är egentligen där de flesta människor först möter Guds ord. Det är genom någon annan människa. Om det är i familjen, om det är i söndagsskolan, om det är i kyrkan, om det är på arbetsplatsen genom en kristen människa. Någonstans ifrån har vi alla hört Guds ord berättas för oss. Eller hur? Vi har inte fötts med det. Vi har inte fått det liksom med modersmjölken ens. Det är lite senare. När vi börjar förstå vad folk säger. Det andra är när vi utsätter oss för predikan eller undervisning av andra. Där det är liksom riktigt specifikt det Bibeln man talar utifrån. Då börjar ju ordet komma liksom mera konkret. Det som Jesus har sagt, som vi kan läsa i Bibeln, är någonting som upprepas genom predikan och undervisning. När vi kommer lite längre så upptäcker vi att Bibeln är full av Guds ord, full av tilltal till andra människor som den helige ande vill visa att det här gäller dig. Så det är genom anden egentligen som han alltid talar. Men han använder de här verktygen som här före, eller hur? Han använder andra människor, han använder predikan och undervisning, han använder bibelordet som vi läser själva. Men det är anden som tar tag i det här. Och hur kommer det till oss sedan då? Hur föds det i oss Guds ord? För mig så är det nog faktiskt genom tanken. En del hör Guds tilltal sådär som en hörbar röst, eller hur? Någon kan se en syn. Någon kan ha en dröm. Men det är ändå trots allt undantag. Gud har valt att för det mesta tala till oss inifrån. Eller hur? Jag vet min mamma, hon var en sån här viljestark människa. Hon hade en gång bestämt sig, så var det liksom bestämt. Så var det. Och hon hade ju då kommit från en väldigt så här troende. Jag kanske berätta det här också, men hon kom från en troende Luthers familj i Österbotten, och hon var väldigt så här glad i tron på Gud och trygg i sitt dop, som man säger. Och sen så kom hon då i kontakt med min pappa och församlingen nere i Kalkstrand, och där blev det ju aktuellt. Hon började liksom fundera kring det här med dopet och började läsa Bibeln om det. Men hon liksom, nej, det är nog helt bra som det. Och sådär. Och hon berättade alltid liksom att hon det där hade nog så svårt med den där saken, som ändå var på något vis aktuell i den här gruppen då, som samlades. Så hon liksom klarade inte av att liksom resonera sig fram till någon ny syn på saken. Tills hon en gång var ensam hemma, så hör hon en röst som säger: låt döp dig. Och hon blir arg och börjar liksom diskutera med Gud. Men hon fick till sist, hon sa det sen till sist, det där, ja, det, man måste kapitulera. Och ibland behöver vi naturligtvis så här väldigt starkt tilltal om vissa saker som vi kämpar med. Men för det mesta, när Gud talar, så kommer det liksom genom allt det vi har hört av Guds ord, som den helige ande gör levande i vår tanke. Och för mig själv var det på det sättet, när jag skulle börja i FSP, alltså Finlandssvenska Pingstmission, började jobba med det. Och det var något som jag aldrig har gjort förut. Det var liksom långt borta från min yrkeskompetens och min tanke egentligen också tidigare. Och ganska så här, det är ganska stort ansvar, och det är mycket som jag inte vet hur det ska gå och så vidare bortåt. Och så jag bad naturligtvis över det här att hur ska det gå det här? Och en av mina starkaste upplevelser faktiskt, det kommer en tanke helt oväntat och hur ska jag säga, som inte jag skulle ha, jag menar på ett sätt skulle jag kunna tänka den själv, men i det där sammanhanget så dök den bara upp och jag upplevde det som ett Guds tilltal. Jag är med dig. Och för mig var det liksom tillräckligt. Jag visste inte alls vad jag gav mig in på, eller väldigt lite om vad jag gav mig in på. Men för mig räckte det att veta att Jesus säger, jag är med dig. Och det var ju egentligen ingenting nytt, eller hur? Vi har läst det i Bibeln hundratals, men tusentals gånger. Att Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Men just i den där situationen, för den där situationen, för det här uppdraget, den här framtiden, osäkra framtiden, så behövde jag få bekräftelse inifrån att jag upplever att Gud säger just i den här situationen, jag är med dig i det som du ska liksom börja med, det som du ska ta itu med, det som du ska börja syssla med. Jag är med dig där. Och det här tycker jag har fått se under de här 7 åren som jag har jobbat med det nu, att det har hänt så mycket som jag inte alls har haft kontroll över, men som Gud har bara satt pusselbitarna på plats och låtit det bli bra. Det är fullt av utmaningar hela tiden, men om jag skulle summera varje år så kan jag se Guds liksom hjälp genom andra människor och genom saker som jag inte alls kan styra, så har det bara fungerat. Och jag tror att det är den här typens inre förvissning, inre tilltal som vi kan både be om och som vi behöver och som vi behöver ha för det här året. Vad säger Gud då till dig idag? Vad är det för ett ord du behöver? Det kan jag däremot inte säga. Vilket ord från Gud du behöver. Däremot att du behöver ett ord från Gud. Du behöver höra Gud säga till dig. Det är jag övertygad om det. Om vi tittar på den här liknelsen ännu här. Jag ska snart, hoppas jag, komma till punkt här. Men några hot mot det som Gud säger åt dig. De här 4 områdena i vårt liv. Vägkanten. Vi ska se nu, vart har vi det? Så den i vägen alltså. Det här när det är så grunt att det inte liksom ens tar rot. Vad betyder det i praktiken? Varför? Se att Herrens ord finns här i Bibeln. Eller det predikas i gudstjänsterna. Eller den talas ut genom människor som har mötts av ordet. Varför hör inte en del? Varför tar inte en del emot? Jag tror att det har att göra med det att man inte lyssnar och läser ordentligt. Så man vet vad det handlar om ens. Man helt enkelt bara skjuter det åt sidan. Och då blir man kvar i sin oförståelse och kan inte få någon välsignelse av ordet. Det andra är ju det här. Att man nog i princip säger, jo, det där är nog bra. Jag tror nog på det där. Men sen kommer det ändå så mycket annat som blir viktigare. Man tycker idag så här, men imorgon tycker man så där. Eller man tycker idag så här därför att man är här. Men sen när man kommer till arbetsplatsen eller till skolan eller till släkt och vänner. Ja, då tycker man som dem. Eller hur? Om de tycker någonting annat så försvinner ens egen tanke. Man är flyktig. Det var den här liksom vägkanten också. Eller var det inte så? Sen har vi det här världsliga bekymmer som han talar om här. Tistlarna. Vi har ju en sån behov av att kunna kontrollera saker och ting. Och här är en grej som gör att vi ofta fastnar i våra bekymmer. Vi fastnar i allt. Det kan vara positiva bekymmer. Att vi har så mycket att göra. Det är så mycket vi behöver ta tag i och sköta. Så vi hinner inte lyssna på Gud. Vi hinner inte ta tid för att lyssna på Gud. Utan vi försöker fixa vårt liv så bäst vi kan. Och så talar han om rikedomens lockelser. Vi njuter av allt det där goda. Den där soffan. Eller den där maten. Eller vad som helst som ger oss en här skön känsla. Och ibland blir det då ändamål. Det blir det som är viktigare. Och om Guds ord skulle förutsätta att det blir lite obekvämt. Eller lite jobbigt att liksom måste offra en del av den där bekvämligheten eller den där sköna, den där njutningen, så då får vi kämpa ibland med oss själva, eller hur? Många människor också kristna människor har ju fastnat i, tyvärr skulle jag säga, vi känner väl alla av den här frestelsen att det blir lättare, det finns en lättare väg än Guds väg ibland. Och vi frestas, vi lockas av det här. Så att även om Gud säger någonting till dig i ditt liv, idag, så finns det en möjlighet att du tappar det. Så jag tycker vi ska ta den här liknelsens betydelse lite till oss och säga att hur ska jag undvika allt det där som kan hota mig? Vad är då motsatsen? Vad ska vi göra istället för att inte förstå någonting? Jo, vi ska börja lyssna och läsa Bibeln ordentligt. Eller hur? Vill du ha ett ord från Gud idag för det här året, då måste du kanske faktiskt ta dig tid att läsa Bibeln. Så den helige ande har någonting att påminna dig om. Så den helige ande har någonting att göra levande för dig. Att den helige ande kan ta fram någonting och säga att det är det här ordet du behöver för den här dagen, den här veckan, det här året. Så jag tror att vi i församlingen gärna vill uppmuntra varandra till att läsa Bibeln mera. Lyssna till predikan mera. Samtala om bibelorden mera. Lära oss att förstå vad Bibeln faktiskt säger. Och hur det landar i vår egen verklighet. Om man istället för att det här hoppa hit och dit och lyssna på alla andra, börjar stanna helt enkelt vid bibelordet, försöka förstå vad betyder det här för mig i mitt liv, oberoende vad andra säger, vad ska jag göra utifrån det här ordet? Jag var ju på det här pingstpastorkonferensen i Stockholm här i veckan, och Stefan Sigfrids från Vasa, han presenterar sin nya bok som heter DBS, att lära är att förstå, att läsa, förstå och praktisera Bibeln. Och det har att göra med det som ständiga sysslar med också, och vi ska kanske återkomma till det här. Men det handlar om att vi ska börja på något vis komma från det här vetande, just så här står det i Bibeln, men det landar inte i mitt eget liv. Och vi har alltid ett visst problem med det, vi som har varit med länge. Vi har mycket uppe i huvudet, och vi har mindre i kroppen, mindre i hjärtat, mindre i livet så att säga. Och vi behöver på nytt få ner så att säga, ordet ner i vårt liv, i våra val, i våra handlingar, så att det får förändra vårt liv. Det här med bekymren då. Hur ska vi motarbeta bekymren som nog väldigt mycket kommer emot oss och vill röva bort det som Gud har sagt åt oss? Jag tror vi kan välja aktivt alltså att förtrösta och lita på Gud också när allting inte är allt under kontroll, vår kontroll. Men det är under Guds kontroll, eller hur? Att kunna våga säga det här, jag har inte allt under kontroll, men du har allt under kontroll, så jag håller mig till dig. Eller hur? Att vi aktivt överlåter oss till hans omsorg. Då har vi mindre risk för att bli fångade av örnen, förkvävas av bekymren. Det fjärde då. Naturligtvis genom att läsa ordet och genom att leva livet så får vi nog bekräftelse på att rikedomens eller välfärdens eller sakerna, tingens, de här egodelarnas löften om lycka är väldigt ihåliga. Överhuvudtaget hela vårt att ledas och leva utifrån begäret, det alltid leder fel. Och att vår egen själviskhet som är så nära till hans ändå trots allt hindrar Guds ultimata goda att ske i våra liv. Jag tror de här fyra moteldarna mot de här hotena kan hjälpa både dig och mig att verkligen få tag i Guds ord, förstå det och leva utifrån det här året. Vad säger Jesus? Jag tänkte jag skulle avsluta här med några ord från Jesus. Och jag vet ju inte hur den helige ande talar till dig. Men det kan hända att något av de här orden från Jesus kan bli det här ordet idag som Gud vill säga till dig. Så du får helt enkelt vara öppen för den helige andes tilltal. Kanske någonting av det här är från dig. Sen är ju Bibeln full av Jesus ord, av apostlarnas ord, som på samma sätt kan bli det som den helige ande gör liksom verkligt för dig. Men det här är väl ett bra ord att börja året med. Och ta till oss det här. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Jag tror det här kan vi alla ta till oss gång på gång och behöver förstå att vilan finns inte där jag liksom kopplar loss från Gud och tror jag ska få vila, utan det är när jag kopplar till Gud som hans frid, hans vila kan komma till oss. Upptäck Guds vila mitt i allt arbete, mitt i alla tunga bördorna. Kom till mig, säger Jesus. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Igen, ett tilltal till våra bekymrade hjärtan. Som har all orsak att vara bekymrade ofta. Men Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas, utan tro på Gud och tro på mig. Han säger, om någon törstar, kom till mig och drick. Är du törstig? Säger Jesus, kom till mig och drick. För han fortsätter sedan det samma ställe. Den som tror på mig, ur hans innerste ska strömmar av levande vatten strömma fram. Ur hans innerste. Här talas det igenom det här inre livet. Vi ska leva inifrån, inte utifrån. Och Gud, han vill förse oss med liv och kraft. Levande vatten ska kunna strömma fram ur ditt hjärta, ur ditt inre, när du kommer till Jesus och tror på honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla dig som du behöver. Samla inte skatter på jorden, samla skatter i himlen. Ge åt den som ber dig. Också ett Jesus ord. Var angelägen om att göra upp med din motpart medan du har honom på vägen. Fortsätter det. Det är Jesus ord som han undervisade till människorna när han gick där på gatorna och vägarna. Det är ord som gäller oss lika mycket. Han sa, låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Någonting vi ska göra. Eller hur? Han sa, följ mig. Det är ju ofta nog så vanligt att vi vill att Jesus ska följa oss när vi går. Välsigna mig nu, hjälp mig nu när jag går hit och gör det här. Eller hur? Men jag tänker om vi skulle i det här året få in mera, vad gör du? Vart går du? Får jag följa dig? Gör lärjungar, sa han också. På tal om 2014. Jag tycker vi ska jobba på den här fronten också. Lite så här kollektivt tillsammans. Vad är det Gud vill att vi ska göra? Jo, vi ska hjälpa varandra in i processer där vi blir Jesu lärjungar. Där vi växer och mognar och utvecklas och utrustas som Jesu lärjungar. Jag tror vi kan hjälpa varandra där. Med uppmuntran och vägledning. Och så kan vi också använda olika verktyg för att hjälpa varandra framåt. Och så säger han då, jag är med er alla dagar. Det kanske du behöver för ett år med 365 dagar. Alla dagar lovar Jesus vara med dig. Vad behöver vi alltså för 2014? Vi behöver ett ord ifrån Herren. Vi behöver få säga för det här, de här dagarna att Herrens ord kom till mig. Tänk om du nästa söndag kommer tillbaka och säger: den här veckan var fantastisk, för Herrens ord kom till mig. Herren talade till mig. Jesus sa det här till mig. Jag tror faktiskt helt barnsligt att så här vill Gud vara tillsammans med oss. Han vill att vi ska höra vad han säger. Han vill att vi ska förstå vad han vill. Eller hur? Och det börjar med att vi kommer nära ordet. Vi tar det till oss. Vi måste göra någonting. Vi kan inte bara ligga som små barn och gapa och vänta att någon matar oss. Utan vi får aktivt själva söka oss nära Herrens ord. Och märka att det börjar leva. Det börjar tala till oss. Jag tror det var det jag ville säga. Du behöver, jag behöver Guds ord. Inte bara det allmänna, utan det personliga, nu aktuella Guds ordet. För den här dagen, för den här veckan, för det här året. Och jag tror att du kan söka Herren, söka Guds ord, söka gemenskap med andra troende på ett sätt där just de här sakerna kommer i centrum. Och vi kommer prata lite mer om allt det här under följande samling här. Men i alla fall så menar jag att det här är någonting av inriktningen för det här året, som jag vill bara skjuta ut en sån här tanke, en uppmuntran att låt oss söka Herrens ord. Lyssna in Herrens ord och dela med oss till varandra av Herrens ord. För då kommer år 2014 att bli ett fantastiskt år, eller hur? Vi ber.